En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind with the debris.
There's something strange with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my bolts.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Konnichiwa allihopa. Snart ska det resas i Japan och det tycker vi ska bli kul. Men det är något som förarna tycker ska bli ännu mer roligt, Anna. För det är allas förares favorit att åka till Japan och resa.
Ja, men det är ju det. Den här banan är ju verkligen en... Ja, men det är ju en otroligt utmanande förarbana, kan man säga. Ja, tittar man på den så ser den ju ut lite grann som en åtta. En lite kantig åtta. Men den har ju ett väldigt, väldigt flyt i sig. Och det är ju någonting som... Det utmanar förarna på ett sätt som egentligen ingen annan bana eller väldigt få banor gör. Och det är ju någonting som de också uppskattar. Det gör man ju själv också. Inte 17 är det så roligt när allting är likadant hela tiden.
Nej, det är jag som sitter och kör lite själv ibland. Uppskattar också Japan väldigt mycket. När jag sitter och kör i min egna lilla racing setup. Mer avancerad än många andra banor, lite svårare, lite lurigare. Finns många roliga ställen som påverkar på ett och annat sätt. Och just att den där är som en åtta. Mm. Det är inte många banor som korsar sig själva ju. Jag börjar tänka nu, har det någonting med Mario Kart 8 att göra? Spelet som kom till Wii U. För det heter Mario Kart 8 för att banan är som en 8. Och då tänkte jag, ja, det är ett japanskt spel. Kan det ha något att göra med Japans banlayout? Det är bara en vild gissning. Jag tror inte vi kan googla oss fram till någonting. Så jag tänker inte försöka. Men jag lyfter upp det som den gamla Mario Kart-spelaren jag är.
Men jag funderar på, när kom det då? För att den här banan invigdes väl 1987.
Mm. Då har de haft tid på sig, för att det här Mario Kart 8 som kom till Wii U, tror jag.
Det måste vara inte. Senare.
Det var typ nyss. 2014 ja. Kanske. Så de har haft år på sig att komma på det i så fall. Det kan också vara så att jag bara tar en tanke som inte ens borde existera.
Ja, men det kan det väl vara så. För att banan i sig byggdes alltså på 1960-talet. För då var det en testbana för Honda. Den är lite mer än 5 kilometer lång, nästan 6 kilometer lång. Och efter det, så i slutet av 80-talet, 87, så körde man det första GP-loppet. Och jag tror väl att Mario Kart, det känns lite mer som så här 2010, va?
Ja, det är 2014 på Mario Kart 8. Och nu börjar jag tänka så här, kan det vara så att det heter Mario Kart 8 för att det bara är 8:e spelet i serien? Så skulle det också kunna vara. Men jag väljer att gå på min andra gissning. Det tycker jag är roligare. Du, vi har pratat Mario Kart några gånger. Vem brukar du vara när du har kört Mario Kart i dina år?
Jag brukar ta den som blir över, beroende på vad de andra spelarna är sugna på.
Nej, där kommer du inte undan. Det finns så många att välja på, så det blir alltid hur många som helst över.
Jag vet, men jag brukar låta ungarna välja först, och sen så tar jag någon. Och så säger jag, nej men ta någon till mig.
Ja, det är bra. Jag är alltid... Jag spelar en hel del Mario Party med några polare. Bland andra Leo Pettersson som recenserar tv-spel på Aftonbladet. Vi brukar ses en hel del och spela Mario Party. Där vi har liksom ganska seriösa sittningar. När vi sitter och lirar. Vi är fyra som har rejäla kvällar när det kan gå riktigt hett till när vi lirar Mario Party. Och jag är ju alltid Waluigi. Och min tjej tycker att det är så roligt att jag alltid är Waluigi, för att rent kroppsligt så ser jag liksom lite ut som honom. Vet du vem det är, Waluigi?
Ja, det är väl han, den där långa, va?
Och långa och smala, jättelånga ben. Och alltid knäna upp i armhålorna när han går omkring. Lila och mustasch. Det är bara mustaschen som saknas kanske. Och sen på med en liten hatt så är jag kanske där. Du, Anna, det har varit påsk.
Det har varit påsk, ja, och inget race. Det har varit safari-rallyt i Kenya, om man nu tycker om det. Det var jädrigt läckra bilder alltså på Oliver Solberg och lite zebra som jag såg dansa in här. Men annars så har väl inte rally alltid det som jag lägger mest tid på. Men det beror på.
Men ändå, otroligt.
Jag dyker Oliver upp i VRC igen så kanske man får göra en liten omprioritering. Just nu så kör han ju VRC 2 då, som är klassen under. Och målsättningen är väl att ta sig tillbaks till den tyngsta klassen. Men det är lite tufft i rally för att det är ju liksom färre team än vad det är i F1. Och många av de här äldre sitter ju kvar på sina platser så länge de kan. Och kan man inte köra en hel säsong så kör man lite inhopp, som Sebastian Ogier till exempel. Sebastian Loeb har ju också gjort det. Men det där är väl kanske egentligen ett litet problem för hela motorsporten, i och med att det finns så få platser så sitter ju folk kvar. Alltså många hänger nog kvar lite för länge. Tänker jag på en sån som Daniel Ricciardo. Kanske. Vi har även ett gäng i IndyCar som ju kör väldigt, väldigt länge. Och har kört länge. Frågan är ju om man ibland, även om det är trevligt att se de här äldre förarna, Alonso är otroligt duktig, men ibland så kanske de är lite stoppklossar också.
Så är det ju, men Ricciardo känns som att han har gått och blivit, alltså han var ju en Drive to Survive-profil. Där nu titeln på serien passar väldigt bra på honom. Att nu är det liksom, nu kör han bara för att hänga kvar och överleva och få fortsätta rulla omkring där. Att det inte är så mycket tävlan där, helt och hållet.
Nej, alltså jag funderar på om det är att det är motivationen som tryter eller om det är de här bilarna som han faktiskt inte riktigt hanterar. Vi har ju haft en regeländring, det tänker man kanske inte riktigt på, men 2022 var det ju en regeländring och den var ju rätt stor och det känns ju inte som han har riktigt klarat av att anpassa sig till den regeländringen. Lewis Hamilton trivs inte heller riktigt i den nya typen av bilar och det där är ju någonting, alltså det såg vi faktiskt på Sebastian Vettel också efter 2014, att regeländringar kräver sin man och kräver sin förändring helt enkelt. Och Ricciardo är väl en av dem som inte riktigt har klarat av det. Och så lägger du pressen på det, för han vet ju att han måste leverera. Jag menar, jämför vi med honom med Nykter Friis, som fick säga tack och hej efter 10 lopp i fjol, så hade Nykter Friis en bättre inledning av säsongen än vad Daniel Ricciardo har haft i år. Och det puttrar ju lite rykten från Nya Zeeland om att Liam Lawson står i startgroparna. Och jag vet inte, som jag känner Red Bull så är det ju inte direkt ett team som har väldigt långt tålamod, utan du är där för att leverera. Det kan du ju fråga Daniel Kvyat om, och även en sån som Pierre Gasly.
Mm. Vi ska närma oss Japan, Tokyo säger här. Vi ska närma oss Suzuka. Lite senare var det kommer, för att det har ju inte raceats under påsken. Och påsk och racefritt kan ju innebära lite stiltje. Så vi har idag tänkt att vi ska samla ihop lite det ena och det andra. Och det är ju så att när man nu närmar sig Japans GP så tar man sig in på Sakura Season, som är i princip en helig tradition borta i Japan. Sakura, som är körsbärsblommen, och den är ju slutet av mars, början av april på de flesta ställena i Japan. Så det känns som att de tajmar in den här väldigt bra för den här stora, stora högtiden i Japan som nu ska komma. Har du upplevt några cherry blossom-festivaler, Anna?
Alltså, för mig då som 08 i grund och botten, så är ju Kungsan och dess körsbärsblom, det rosa havet där, är ju fantastiskt. Japan har jag varit i, men betydligt senare under året, så där blev det ingen körsbärsblom. När vi bodde i Tyskland så var det också väldigt fin körsbärsblom på ett par ställen i Hamburg alltid under våren. Så att ja, men vi ska komma ihåg att det är faktiskt första gången på länge i alla fall som vi har ett japansk GP på våren, för det brukar ju ligga på hösten. Och vet du vad jag tänker på när jag tänker tillbaks på Japans GP 2023?
Låt höra.
Låt höra. Jag tänker ju på att racet innan var i Singapore. Det vanns av Carlos Sainz. Sen slog ju Max Verstappen tillbaka och var överlägsen i kvalet och fullständigt krossade allt motstånd i racet. I bloggen skrev att han var 20 minuter före alla andra. Det var en lätt överdrift, för det handlade om 20 sekunder. Men det fattade inte alla som läste. Men han var ju totalt överlägsen. Och frågan är, nu kommer vi lite i samma läge här. Carlos Sainz vann det senaste loppet. Nu är vi i Japan, en förarbana. Max Verstappen, slår han tillbaka på samma sätt? Mm.
Ja, han är ju inte van, Max Verstappen, att inte köra så många varv på ett race. Så för en sån som är en sån tävlingsinriktad och en sån vinnare, att inte få köra alltså knappt några varv överhuvudtaget under racet. Han har ju lyckats då, om det var så att han byggde upp en frustration över att inte ha vunnit och fått köra i en bil som krånglade för honom förra säsongen, så har han ju samma läge, och narrativet då, som man säger, kan ju bli väldigt liknande då när de tar sig in i till Japans GP. Vad tror du själv om det, Anna? Har de fått ordning på den där Red Bull-bilen?
Ja, men det tror jag ju definitivt att de har. Jag menar, de har ju inte haft så många brutna lopp de senaste åren överhuvudtaget. De har haft fullständig koll på den här bilen, och i någon gång så kommer det ju. Sen ser vi till Japan, det är också en bana som Verstappen har vunnit på både 2022 och 2023. Så han är stark där, och det är en bana som kommer att passa honom. Jag tror att den kommer att passa bilen också. Så att jag tror, nu när vi står inför träningarna, att det här faktiskt är en bana där Red Bull är teamet man ska slå. Det som blir lite spännande att se, det är ju det faktum att Ferrari pratar om att man har flyttat tillbaka, ska man kanske säga, eller skjutit. Ja, man presenterar en uppdatering tidigare än vad man har tänkt. Den skulle ha kommit till Imola, men man försöker nog få på delar av det redan nu på bilen. Kanske lite enklare, men ändå för att försöka hänga med. För att det är ju faktiskt himlans jämnt i mästerskapet. Det skiljer 4 poäng mellan Verstappen som leder och nästkommande Ferrari-förare som jagar. Så att det är en jämn säsong. Det trodde man att man skulle säga efter Verstappens 2 första inledande segrar.
Nej, och det är väldigt härligt att vi kan säga så. Att efter 3 race så är det en väldigt jämn säsong. Häng kvar vid det, så liksom vi får klamra fast vid det så länge vi bara kan. Att ja, men, det är en jämn säsong.
Ja, men grejen är ju faktiskt att Verstappen leder, han har 51 poäng. Leclerc är 2, 47. Perez 3, 46. Sainz 4 med 40. Och då har han inte kört ett race. Sainz har en pallplats och en seger. Så att det är ändå så att det är inte helt givet just nu. Även om jag tror att det här är en Red Bull-bana, så är det inte helt givet. Men vad händer? Det är fortfarande så mycket annat som snurrar runt i Red Bull kring det teamet. Det är otroligt mycket snack, det är otroligt rörigt. Och det där tror jag kan påverka teamet om de inte får lugn och ro på det snart. För att grejen är ju att den här storyn kring Christian Horner, den har ju liksom snurrat i över en månad nu, och det är fortfarande inte lugnt. Och det där tror jag kan bli ett problem.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ju liksom, man tänkte så här att Vi pratade i början av säsongen att ja, det stormar rejält kring Red Bull, men det är ett stort företag och det är lite maktkamp och sådär. Men man tänkte ju ändå att så här pass långt in på säsongen, ja, vi är bara 3 race in, vi närmar oss det fjärde, att de skulle ha fått ordning på det. Men vecka efter vecka så kommer det nya grejer som gör att det känns som att ja, det är något som ligger och bubblar hos Red Bull ändå. Horner-grejen, det tyckte jag, läste jag några intressanta grejer som du hade skrivit om i bloggen som jag tänkte vi ska prata om också. Men sen har det hänt lite andra konkreta saker i Red Bull som kanske kan påverka. Det finns en Lee Stevenson som har varit Max chefsmekaniker och som har varit i Red Bull i 18 års tid. Som det i dagarna kom ut att han har skruvat åt sin sista skruv i den där Red Bull-bilen och kommer inte vara med till Japan. Det är ju en gammal nyhet, men det är nu det blir faktiskt och det kommer märkas.
Ja, men han ska ju åka till ett annat, han ska ju jobba hos ett annat team. Han ska ju åka till Japan. Troligen så kommer han väl att börja jobba för Sauber och deras kommande Audi-satsning, om jag har fattat det hela rätt. Och det där, alltså det är en sak som jag tycker har varit lite intressant med just det här budgettaket som man har. Det är ju att medarbetare i de lite större teamen kan via budgettaket lockas till de mindre teamen. Och det har vi sett flera exempel på. Framförallt så har ju Red Bull förlorat en hel del personal. Och en av anledningarna till det är ju att varje team har väl 3 personer som inte behöver vara med i budgettaket. Och en högt, och kan jag anta då att hos Red Bull så har ju då Adrian Newey har en position, Christian Horner har en position och så finns det en till då. Men en sån som Rob Marshall till exempel, som lämnade Red Bull nyligen, han var ju inte en av dem där. Utan när han då istället flyttar till McLaren så kan ju han få en sån roll som inte räknas med i budgettaket, det vill säga han kan tjäna mer pengar. Och det här är ju också då, när vi pratar om då att någon går från Red Bull, så är det att det kan ju finnas utrymme i andra teams budgetar till att betala mer. För hos Red Bull så är det stopp. Där ligger man liksom pressat mot det här taket, med ett annat team har ju flera platser kvar, för de kanske till och med måste höja sig för att ta sig upp mot budgettaket, även om vederbörande är med och inte i utesluten budgettaket, så att säga. Så där är också en faktiskt intressant sak, tycker jag. Jag vet inte, vad tycker du?
Jo, det tycker jag verkligen. Och särskilt om man ser det på det sättet att de här då mekanikerna och de anställda hos Red Bull strävar ju också efter att vinna, och såklart då när man gör det så har man ju mycket att visa upp för sin arbetsgivare, att kolla, jag har varit med och åstadkommit det här, vi har vunnit de här titlarna, vi går nu mot en, vi fortsätter våran dominans, det är klart att jag är värd mer pengar och mer lön efter det de har uträttat. Så det blir väldigt intressant på det sättet också. Även när du tar upp det där med att liksom att det påverkar Red Bull och lönetaket på ett helt annat sätt. Trots att då Red Bull efter catering-katastrofen för några år sedan har liksom fått dra in på påsksillen och allt det där i sin budget.
Ja, men det är ju så. Och det där är en sak som man kanske inte riktigt tänker på när man pratar om just det här budgettaket, på vilka sätt det har påverkat. Och det där är ett sätt som det påverkar. Alltså silly season vid sidan av förarna har ju blivit himla intressant. Och en annan sak som den situationen som Red Bull nu befinner sig i, när det är så himla rörigt och stormigt i teamet och runt omkring teamet, och det är lite maktkamper hit och dit, och det öppnar ju också för att andra team ska börja vilja, eller börja känna att det kan vara möjligt att locka folk från det teamet. Och då tänker jag också på sådana, alltså som ett team som Ferrari, som inser att de behöver ha mer personal, och de behöver ha bra personal. Fred Vasseur ska bygga upp sitt team där, och han har ju hållit på länge och försökt att få tag på intressanta och kompetenta medarbetare, men tidigare så är det ingen som har varit intresserad av att lämna Red Bull. Men när det nu blir lite rörigt där, så kan man ju tänka sig att det kanske är värt att göra ett försök till. Samma sak känner säkerligen Mercedes, som inte riktigt har fått grepp om den här senaste regeländringen, och de måste ju på något sätt hitta rätt. Och vad gör man då? Vad är det enklaste sättet att titta? Jo, men du tittar till det teamet som har medarbetare med kompetenser som vet hur man ska hantera de här ground effect-bilarna. Så att det gör ju också att intresset från andra team ökar. En sån som Lawrence Stroll kommer ju också börja titta lite grann fram och tillbaks. Vad kan han vinna? Ska jag ha kvar teamet? Ska jag sälja det till Aramco? Eller ska jag ha kvar teamet? Och är jag nöjd med den positionen jag har? Eller ska vi gå vidare? De ska dessutom börja jobba med Hondas motorer från och med 2026. När vi pratar om Aston Martin alltså. Och det betyder ju att de behöver ju ha in folk, kompetent folk, i sin organisation som vet hur man ska jobba med en motor från Honda i kombination med chassit. För de har ju tidigare kört med Mercedes motorer. Så det börjar ju bubbla. Så det är som en gryta som bara står och sjuder. Man väntar liksom.
Ja, och där har du ju gjort en så kallad programledar-segway, Anna. Väldigt snyggt in på nästa ämne, som är just pappa Stroll Strulovic och personal i Red Bull. För att det har sipprat ut nu under påskhelgen att under Saudis GP så gjorde Lawrence Stroll ett närmande, och då alltså ett professionellt närmande mot Adrian Newey med en sedelbunt i näven och i bakfickan, som har kommit då till superdesignern Newey och sagt att hos oss kan du också designa bilar och få jättemycket pengar. Ungefär så var det, va?
Ja, fast antagligen lite mera
pengar.
Tydligt och pengar. Alltså, jag tror inte att Lawrence Stroll, som är den affärsman han är, lägger in saker och ting så där mycket bomull som vad du gjorde precis.
Nej, vad gjorde han då?
Nej, men jag tror väl att han, om jag förstått det hela rätt, så har de bott på samma hotell, och då har man väl gått fram och pratat med dem och kolla läget liksom. Man måste väl känna på tempen, för det är väl klart att ingenting undgår väl honom heller. Det är struligt hos Red Bull. Adrian Newey har ju alltid, under alla sina år som han har arbetat med Formel 1, och det är extremt många år, så har ju han varit tydlig med att han behöver ju ha lugn och ro för att jobba. Och han har ju fått under många år så har ju Ferrari försökt att värva Adrian Newey. Det har ju hänt, alltså redan på 90-talet försökte man ju att plocka honom från Williams till Ferrari, men då valde ju han att först stanna kvar och sen gå till McLaren. Möjligen kan det ju ha berott på att han var med och designade den bilen som Ayrton Senna körde när han omkom, och Ferrari klev in med Michael Schumacher och fightades hårt om titlarna där. Så det kan väl vara så att han tog ett sånt beslut att stanna i Storbritannien istället. Och sen har Ferrari försökt igen och igen och igen, men aldrig lyckats. Men det är väl inte bara Ferrari som är intresserade nu efter den här senaste regeländringen och det jobbet som Adrian Newey faktiskt har gjort för Red Bull.
Ja, och att det kommer i en sån här tid också gör ju att man faktiskt lyfter lite extra på ögonbrynen. När det brinner och stormar så mycket kring hela Christian Horner, i början av säsongen var hela den här maktkampen som ändå har lagt sig lite, även fast det fortsätter puttra på i den där grytan. Och sen då Lee Stevenson som lämnar nu, även fast man har vetat om att det har varit klart, men att det nu blir konkret att han lämnar. Och han, Stevenson, är den enda som har varit med Max typ hela tiden nära liksom, och som har varit på hans sida, eller man ska säga. Det är fler som har lämnat också under tiden, de som du har nämnt. Är det inte någon personlig tränare till Verstappen som också har dragit, att det händer liksom så mycket på den här nivån, och sen då att Adrian Newey's namn också kommer upp här. Mm. Ja.
Ja, men det är ju inte, å andra sidan, vi är nu 2024, ny regeländring 2026. Ska man kunna göra någonting ordentligt till den förändringen så bör man ju ha en person som är på plats i stallet för att jobba typ första i sjunde 2024, för det tar ju en viss stund och skapa en sån där bil också. Det är ju ingenting man gör på en kafferast. Så att, och mina Adrian Newey, han har vunnit 25 VM-titlar under sin tid i Formel 1. Han har vunnit VM under 4 decennier. Alltså, han har ju... Så han är väl den mest kända och mest erfarna av samtliga designers, framförallt att han har nått framgång under en sån lång tid och med flera olika team. Alltså vi pratar om, han har vunnit med Williams, han har vunnit med McLaren, han har vunnit med Red Bull. Och Red Bull i 2 olika eror. Han var ju också naturligtvis låg också bakom de bilarna som Sebastian Vettel vann 4 VM-titlar med. Så att det är ju...
Ja, det, alltså det tåls ju att sägas en del om Adrian Newey. Alltså det är ju ett namn... Alltså pratas det om någon annan bildesigner? Överhuvudtaget ens?
Ja, inte, på det, alltså... inte på det sättet. Inte överhuvudtaget alltså.
Nej, exakt, för man kan tänka så här, om man pratar, ja men låt säga att vi pratar hockey eller ja, fotboll och managers och grejer, så är det vissa namn som man pratar mer eller mindre om, men oftast så finns det i alla fall fler att välja på. Och ja, det gäller väl även teamchefer i Formel 1 också, så här, att det är vissa som har mer stjärnglans och som nämns oftare. Men alla teamchefer finns ju där, även om man går från, liksom, från ryktesmässigt de största, Wolf och Horner och Vasseur, de här, nu är Vasseur en nivå under, men man pratar ju ändå om och med teamcheferna även på lägre nivå, alltså jag bara tänker på liksom Kumatsu i Haas till exempel. Men när det kommer till just bildesigners så är han ju ensam att vara ett namn som man pratar om och som finns med i etern, säger man så.
Ja, nej, men han är ju den största stjärnan sett till designers överhuvudtaget, med tanke på de resultat.
Kanske den enda stjärnan.
Ja, men det, så kan man väl säga egentligen. Han är ju, ja, det skulle jag väl vilja säga att han är. Alltså med tanke på vad han har gjort, alltså att skapa vinnande bilar under 4 decennier och så många olika regelverk som det faktiskt rör sig om. Alltså den bilen som han gjorde till Jacques Villeneuve 1997 är ju inte i närheten av den bilen som han gjorde till Sebastian Vettel 2010 eller till Max Verstappen 2021 eller 2023. Det är ju vitt skilda regelverk, och det är det som på något sätt är så fantastiskt och ligger en stor del av hans storhet i. Men han är ju också pensionär nästintill, eller borde vara, för han har ju fyllt 65. Han fyllde 65 här i samband med julen förra året. Och då
26 december blev han 65 år gammal, född 1958.
Så att han har väl efter det liksom också börjat fundera om vad han vill lägga sin... Vad han vill lägga sin tid på lite grann. Och när det nu har varit så rörigt runt omkring, och då är ju frågan, vill han fortsätta att göra det, och är det någon utmaning att göra det, och trivs han med att göra det hos Red Bull inför nästa regelverk? Eller vad... Ja, när det börjar röra på sig så kanske man känner att det kan vara värt att lyssna på andra i alla fall. Och det känns ju som att det i alla fall finns 3 team som är otroligt intresserade av att prata med honom. Och då tänker jag på Aston Martin, Ferrari och Mercedes.
Ja, alla team är nog intresserade, men det är nog kanske bara 3 team som har tillräckligt mycket pengar i plånkan för att kunna veva upp och locka honom med.
Både och du, med tanke på just budgettaket, så är det ju så det där, att där är ju en människa som ligger utanför budgettaket hos Red Bull. Då måste han ju ha en sån plats i ett annat team. Alternativt att teamet har en bit upp och inte har nått upp till budgettaket än. Så det kan ju vara ett annat team också. Sen handlar det naturligtvis också om motivation. Vill han göra det för sin egen skull?
Och om han vill göra det, kommer han kunna göra det med samma dedikation och så mycket som krävs? För att han har ju alla förutsättningar, och han har ju också byggt upp någonting i Red Bull. Och sen då, i den här åldern och med det här bagaget, kliva in någon annanstans där han måste förmodligen börja om på ny kula helt och hållet, även fast han kan se luft och har såklart ja, en miljard gånger mer grejer i skallen som man kan hålla ordning på än oss vanliga dödliga, så är det ju ändå något annat att gå till ett annat team än det som man har varit i många år. Du, jag tänkte bara på de här, alltså 12 världsmästartitlar, 13 Drivers Championships. Han har alltså designat bilar från 92 och till nu. Nigel Mansell, Alan Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, alla Vettels och alla Verstappens.
Mm. 25 VM-titlar har han vunnit om man räknar alltså både konstruktör och förar-VM. Och han har väl konstruerat 14 mästarbilar.
Ja, det är ju otroligt alltså. Och en av anledningarna till att han är så bra är det många som har sagt, att han är den enda människan i världen som kan se luft. Att han kan titta med sina ögon så ser han hur luften rör sig. Och det låter ju sjukt. Men för en annan person så kanske det låter också sjukt med absolut gehör. Känner du till det, Anna? I musikvärlden.
Ja, men det är väl när man kan höra musik och, jag höll på att säga, se noterna.
Mm. Det är ungefär så det funkar. Det är ju att om man spelar en ton, så de flesta hör ju en ton, och så kan man liksom på ett piano lista ut, ja, det är ungefär den där tonen. Men en person med absolut gehör, den hör en ton på samma sätt som vi ser en färg. Så om du ser färgen blå, så tittar du på den färgen och så säger du, ja, den är blå. Sen ser du grön och då säger du, ja, den är grön. På samma sätt är det för en person med absolut gehör. Den hör en ton, så kan den säga, ja, det där är fiss. Ja, det här är ett fiss plus 11. Och så vidare. Och så känns det ju som att det är på det sättet folk förklarar Adrian Newey, de som har jobbat med honom, och även en person som vi har haft i ett gästavsnitt som var, vad var det han jobbade nu med, Christian Anell, som jobbade för Red Bull, som hade gjort sin anställningsintervju hos Red Bull.
Ja, men han var ju aerodynamiker och gjorde ju modellerna som de testade i vindtunneln. Då jobbade ju han för Adrian Newey och Peter Pomodova, som jobbar hos McLaren numera.
Ja, och han är ju också en av dem som för oss i ett gästavsnitt i Plattan i mattan, som ni kan gå tillbaka och lyssna på om ni inte har hört det, med Christian Anell, så berättar ju han också att Adrian Newey är en av de sjukare människorna som har gått på den här jorden när det kommer till förståelse och för hur luften rör sig och fungerar, och att han ritar alla saker med papper och penna, medan resten av världens designers ritar i dataprogram och så vidare, va.
Mm.
Men Adrian Newey, han förtjänar väl att få en liten sån här passage i Plattan i mattan, med tanke på allt han åstadkommit, och särskilt i de här kaosiga Red Bull-tiderna, va.
Ibland funderar jag på hur F1 hade sett ut utan Adrian Newey. Jag tror inte att Red Bull hade varit där Red Bull är utan honom, med tanke på den grund som han la till Vettels 4 VM-titlar och till de bilar som Max Verstappen nu har varit så framgångsrik med. Och frågan är ju om Mika Häkkinen hade tagit 2 VM-titlar utan Adrian Newey. Jag är tveksam.
Ja, när det är uppehåll då är det lite stilt i racingnyheterna. Så det som vi har fått med oss är ju att det har stormat kring Red Bull för det mesta. Men det är lite andra grejer som, du vet, i sociala medier så får ju gamla stories ibland helt slumpmässig spridning igen, för att det råkar vara så att rätt person med rätt följarantal vid rätt tidpunkt postar någonting som är rätt för publiken. Och en sån grej har hänt nu de här senaste veckorna, när det har florerat en story om teamchefen Zak Brown i McLaren, som har liksom varit, det har rapporterats om det som en nyhet, även fast det var 2021 som han själv postade om det här. Men Det som snurrar runt här nu, att det är en liten rolig story om Zak Brown och hur han kom in och på racingen och tog sig vidare hela vägen från att vara en helt vanlig person till att bli teamchef och en av de mäktigaste personerna inom sporten. Det snurrar nämligen ett klipp på en ung Zak Brown från 1984 i det amerikanska tv-programmet som heter Wheel of Fortune, som är ett riktigt klassiskt program som har pågått sedan 1975 och fortsätter än idag och är ett klassiskt tv-talkshow, inte talkshow utan sånt spelprogram i den amerikanska rutan. Och det här klippet då är en ung Zac Brown som vinner i det här programmet när han svarar på lite frågor. Vi kan kolla, eller vi, du och jag kan kolla på, och ni kan, som lyssnare kan lyssna på den unge Zac Brown när han är med.
On Wheel of Fortune. And now, here's your host, Pat Sajak.
Zac claims to be 13 years old, is that true?
That's me.
Okay, oh you're the one.
Yeah.
What do you like to study in school, Zac?
Math, history.
Yeah.
Science.
Good. It says you're interested in becoming a baseball player.
Yep.
You play in a league now?
Yeah.
Yeah? What's the name of the team?
Team White Sox.
Okay. Yeah, you want to be in the right dugout during the game.
Yeah.
900.
Can I have a K, please?
Yes, you can have two Ks now. All right. No help from our audience. Zac, $3,050. Identify this person.
Wild Bill Hickok.
Yeah, that's it.
Det är alltså en ung Zac Brown ni hör där som vinner en sjuhelsikes massa pengar, och det som då är den här grejen som har snurrat upp igen är att för de här pengarna som han vinner i det här tv-programmet så köper han sig en go-kart som han annars inte hade haft råd med, och på den biten så är det han som man tar sig in i racingen och sen tar sig vidare hela vägen upp till en av de finaste posterna i sporten. En liten sån American Dream solskenshistoria som är intressant att den har fått liv igen. Visst är den lite gullig, Anna?
Ja, men definitivt. Visst är den det? Det är alltid lite roligt när det dyker upp såna där saker man får gå tillbaks och titta. Ja, just det.
Och så ser han väldigt annorlunda ut som ung i den här grejen. Men sanningen är då, när jag börjar gräva runt lite i det här, för jag tänkte att vad sjukt det är att jag har fått upp den i mina flöden på överallt, alltså både YouTube och Instagram och alla flöden som jag har och Twitterflöden och sådär. Det var så intressant att det är så många som delar den här nu som att det är en nyhet. För att 2021 så svarade han själv på en välgörenhetstråd på sitt egna Twitterkonto. Då var det ju faktiskt Twitter och inte X som det heter nu. De hade de samlat in massa pengar för välgörande ändamål, och då sa han att om vi drar in mer än, ja, jag kommer inte ihåg hur stor summa det var, men om vi drar in över en viss summa, då lovar jag att jag ska dela när jag deltog som barn i Wheel of Fortune. Så det var han själv som berättade om att han hade varit med där. Och då såklart så strömmade ju folk in, för att alla ville ju se när han var med i Wheel of Fortune när han var liten. Och så snurrade det vidare. Lite mysigt.
Ja, definitivt. Definitivt. Han var lite mer ödmjuk på den tiden.
Jag tycker han är lite så här jänkig nu för tiden och kaxig och...
Han känns väldigt amerikansk numera. Men å andra sidan så kanske det passar bra till det teamet, med tanke på att de finns på så många olika plattformar, så ska väl han vara den mannen just nu.
Mm. Lite andra nyhetssnabbisar är att Sebastian Vettel har gått ut och bekräftat, i den mån som man kan säga bekräftat, att han har snackat framtid med Toto Wolff, att de har fört samtal, samtidigt som Vettel säger att Nej, det kommer inte bli något. Men vi har pratat om det. Men jag kommer inte köra för Mercedes. Fast vi har pratat om det.
Ja, men han ska ju köra, tanken är att han ska köra Le Mans. 24 timmars loppet i Le Mans. Formel 1, alltså han lämnade ju Formel 1 för att ha mer tid med sin familj, se sina barn växa upp. Han har ju 3 barn. Plus att han har lite svårt för den här... Ja, men han har ju en klimattanke i sitt liv, och den hade han väldigt svårt att komma överens med sig själv om så länge han körde Formel 1. Så jag tror att visst skulle han vara sugen på att köra bil, tycker han ju är roligt. Racing tycker han ju är kul. Men jag har svårt att tänka mig att han skulle klara av att komma överens med sig själv och vara med på i ett mästerskap som tar 24 racehelger om året och all den tid som krävs mitt emellan. Det känns inte som att han varken behöver det just nu eller någonting annat.
Jag tror aldrig man ska underskatta toppatleters saknad av sin sport. Särskilt inte när det kommer till Formel 1 och MMA. Mina sporter där jag tycker att MMA är ju sporten där det comebackas mest, eller boxning också kanske. Men Formel 1 känns som att det är mycket comebacker också, att på ett eller annat sätt. Men ja, vi ska inte prata mer om det där, för att det är ju egentligen en icke-nyhet som du säger. Men när det är stiltje så får man ta vad man får, va? Någonting annat som faktiskt har varit en nyhet är ju Drive to Survive och Christian Horner. För att där har det tisslats och tasslats om, för de spelar ju in en ny säsong, det gör de ju alltid. Man får ju säsongen, man får säsongen som har varit ett år efter den har varit när nästa säsong är igång. Det vill säga att det som har hänt nu i början av den här säsongen kommer ju kanske, eller inte, inkludera hela Red Bull-soppan och vad som händer i depån och i paddocken med Christian Horner och hela soppan.
Men det som är intressant, det är ju att de inte officiellt bekräftar att det blir den sjunde säsongen. Utan det återstår att se. Det mest intressanta tycker jag var för några veckor sedan när Toto Wolff körde och kraschade på Imola framför kamerorna till Drive to Survive. Då fick vi först reda på att det överhuvudtaget spelas in i år. Då var han där med Kimi Antonelli som man tror kan vara en framtida Mercedes-förare. Och efter det nu då så har man ju även från Netflix sida diskuterat lite grann och pratat om hur man skulle kunna hantera den här situationen som pågår. Men lite likt den här säsongen, Drive to Survive, som kom inför årets säsong, så kändes ju det väldigt, väldigt gammalt, många avsnitt av Drive to Survive säsong 6, tyckte jag i alla fall. Jag tyckte det var helt ointressant att sitta och titta på Lance Stroll och hans comeback efter cykelolyckan ett år i efterhand. Liksom. Det var ju iskallt. Så att vi får se lite grann hur de kan hantera det där och göra det intressant ändå och hitta balansen på rätt ställe.
Jag tror att de har ett problem på grund av att både sporten, tack vare serien, och serien tack vare sporten har blivit så populära att nu har de dragit in så pass många så att ju fler som kollar på Drive to Survive kommer börja följa F1 och ju färre då potentiellt sett finns det som kan dras in i de nya säsongerna som kommer, för att på grund av Drive to Survive så börjar folk följa F1. Och det är de som också då ska intressera sig för att kolla på Drive to Survive. Men om man följer en hel säsong så är det ju som du säger. Det är ju fler och fler som blir så att säga som oss nu. Och förut var jag och förmodligen många av våra lyssnare även på samma sätt.
Mm.
Ja, är du med mig? Den är snurrig men den är konkret.
Jag tyckte den var väldigt konkret. Jag kände väl när jag såg Drive to Survive inför årets säsong att jag hellre hade velat ha Drive to Survive typ så här en gång i kvartalet.
Mm. Det var precis det jag tänkte på också, att det kanske är ett läge där man ska tänka som på sommar-OS och vinter-OS och sådär. Det är på samma sätt som mästarnas mästare har gått lite i inflation och att de nu plockar in nästan aktiva idrottare som är med, så är det nästan lite på samma sätt nu, ju fler som kollar på Formel 1 och Drive to Survive. Men ja, vi får väl ändå räkna med, det är så mycket pengar så det är klart vi räknar med att det kommer en sjunde säsong såklart, eller hur Anna?
Ja men nu tror jag nog det, jag var väldigt osäker länge för att Stefano Domenicali som ju är F1-boss, han har ju också pratat om att man måste hitta andra vägar och det är ingen självklarhet att Drive to Survive ska vara det sättet som man jobbar med sin marknadsföring, utan också att man också måste titta åt andra håll och andra typer av filmer och så vidare för att öka publiken på fler. Därför har inte jag känt att ja, det kan ju vara så att säsong 6, lite beroende på hur den går, blir den sista, eftersom det inte har varit någon form av bekräftelse. Men nu när de då har varit ute och filmat så känns det som att de jobbar på att försöka se om de kan få till en sjunde säsong. Sen beror det nog på tittarsiffror i kombination med vad F1 säger. För att någonstans måste det komma en deal också. Men jag vet att om det var fram till säsong 4 eller något sånt där så kom den dealen, offentliggjordes den i augusti. De två senaste säsongerna, 5 och 6, de offentliggjordes ett år i förtid. det måste vara under säsong 4 då, så offentliggjordes det i typ maj eller något sånt där, säsongerna 5 och 6, så då var de i väldigt god tid.
Jag tänker bara på när du säger att de måste hitta andra sätt att få ut sin sport. Har du sett den nya trenden med det som jag tror att det är ESPN som gör det? Kids. Där de live, där de kör samma race fast med barnanpassad visualisering och grafik. Har du sett det? De kör med det i NFL. Det har gått så pass långt i NFL att de kör NFL-matcher som att det är i Toy Story förra året, körde de. Alltså live, så att de vuxna kan kolla på riktiga matchen. Och barnen då, för att locka in ny och yngre, då har de liksom med all AI och all teknik som finns, så kan matchen gå i animerad version, i realtid, som att den är i Andy's room, i Toy Story. Så en lång, då har de byggt upp en plan där, och publiken runt omkring är alla de här leksaksfigurerna och Buzz och alla cowboys och soldaterna och Mr. Potato Head och hela fadrullan. Samma sak har de ju gjort i F1 nu med animerade gubbar som de kör grafiken till liksom, som ska vara mycket mer barnanpassad. Och då har de ju till exempel när de kör starting griden, då är den helt, då är den spexad så att den ska passa för barn. Och det är ju någonting som de jobbar hårt på för att snärja dem när de är unga.
Det är lite grann som när man inom rodeo, den amerikanska rodeon, där barnen faktiskt får börja med att hänga på fåren liksom. Och rida på får där, alltså. För att vänja sig och ta sig upp mot varför inte, ska börja sig tid.
Det är sjukt att det där existerar alltså fortfarande, men det är ju en annan historia, va, jänkarna och de i krokarna där och rodeo, alltså tjurfäktning och bull riding och allt det där sjuka. Ja, det är det. Men apropå Drive to Survive så har jag sett ett annat lite roligt klipp där Max Verstappen berättar varför han hatar att vara med i Drive to Survive tillsammans med Daniel Ricciardo. Låt så här.
You don't really see a lot of me on Drive to Survive because I don't like doing
it. I would say Max is funny. Like, and I'm not saying it's not obvious that he isn't, but he's... Yeah, I think...
Well, you don't really see a lot of me on Drive to Survive because I don't like doing it. So, you probably don't get the right side of me because it's just an interview. I'm just sitting down in a dark room and I hate that, you know. So, yeah, and then, I mean, there's always questions about just F1-related stuff, which I anyway don't like to talk about. So it's like, yeah.
What do you like to talk about?
Nothing.
if we just let you be, you'd be in your happy place. I mean,
they put a mic in front of you, and you know you have to talk about the season, which you know have a bit of a casual interaction and have fun, like playing paddle with Daniel is already a lot of fun, for example. And I mean, also some things are just private, right? They like people don't need to know what we are doing or what we are saying. And
we need to know, Max.
No, you don't. No, some things are private.
But he is away from the serious interviews. I would say a surprisingly very funny sense of humor.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi ta några små snabba nyheter innan vi säger tack och hej?
Ja, men det ska vi göra. Vi får ju tänka på alla våra finlandssvenska och finska lyssnare, för jag vet att vi har faktiskt både lyssnare i Finland och även i Norge, vet jag, som gillar. Yay, vi är internationella i den här podden.
Kitos till er alla, även kitos till er i Norge.
Tack kan vi säga, kanske funkar väl det.
Nej, jag kör kitos.
Men i alla fall, Valtteri Bottas har ännu inte haft några samtal med teamet och det kommande Audi-teamet om sin framtid. Och det där tycker jag är lite oroande för den nordiska återväxten faktiskt. Visst, vi har Dennis Hauger i Norge som är ju Red Bull junior. Vi har Dino så småningom, vi har Arvid Lindblad, men jag vill någonstans, jag trivs ju med en finländare F1 alltså.
Det känns som att de hör hemma.
Ja, jag tycker att det ska vara minst en finländare i F1.
På samma sätt som i England och fotbollen i Premier League där de har en homegrown-regel att man måste ha egenutvecklade spelare antingen i egna laget eller på de brittiska öarna, så borde det finnas en finsk regel att det måste finnas minst en finsk Formel 1-förare för att det ska kännas på riktigt.
Ja, men jag tycker nog det.
Ja, ja, vi får se vad som händer med Bottas då. Kanske framförallt för att vi vill behålla våra lyssnare på våra finska lyssnare, kanske åländska lyssnare. Mer inför Japan då. Det har kommit ut från Haas och Ayu Komatsu att han har skickat ut till hela koncernen i Haas att de kommer med lite uppgraderingar även de tidigare än vad de trodde. Att allt ser bra ut, men våra uppgraderingar, de kommer vi nog köra ut lite tidigare än planerat för att det har gått så bra. Så det blir spännande att kika lite extra på Haas. Williams, så har James Vowles varit ute och pratat lite om chassikatastrofen, om man nu får kalla den där, från Australien. Att de kommer ha två bilar tillbaka i Japan, men de kommer inte ha liksom åtgärdat att ha ett tredje chassi tillgängligt. Så det han har sagt är att vi kommer ha två chassin tillgängliga utan för mycket problem. Det vill säga att det kommer vara lite problem om man kan tolka honom på det sättet. Han beskrev Australien som såklart som en katastrof, men att de fortfarande är i samma läge. Att kraschar en av dem på någon av träningarna eller inför kvalet så pass mycket att de inte hinner kraschar de så pass mycket så att det blir liksom stora grejer, så kommer de vara i samma situation och bara ha en bil. Mm. Det är lite sjukt.
Det är sjukt. Men du, jag tänkte på Haas. När du sa det, uppdateringen. Det som är mest intressant med Haas i år, det är ju att de faktiskt hanterar däcken så himla väl. Och där läste jag mig till hos en av de tyska sajterna, när man har tittat igenom vilka team som är schysstast mot däcken, alltså vilka team som sliter minst däck. Och Haas har alltså klivit upp och ligger mitt i fältet. I fjol var de alltså stensist. Nu ligger de mitt i fältet. Och kan då nya uppdateringar komma och göra att de är ännu schysstare mot sina däck och ett ännu bättre däckslitage, så tror jag ju att det kan trilla in fler poäng där, samtidigt som andra team i den regionen om mästerskapet har haft problem. Det team som är absolut snällast mot däcken är Ferrari. Vet du vilket team?
Också är lite sjukt med tanke på hur de har varit innan.
Mm, och det team som käkar mest däck just nu är Red Bull.
Mm. Ja, det är spännande för banor med mycket downforce. Så här skrev Ayu Komatsu i vad som verkar vara att någon inom organisationen som har fått det här har printscreenat och det har läckt ut lite. Att han har skrivit, looking ahead, vi vet att det är mycket som är kvar att göra. Regarding the development on the VF24, som deras bil heter, the direction is clear. Originally så hade vi tänkt att vi skulle ta in våran första uppgradering lite senare i säsongen, men vårt aerodynamiska team har put down some solid work, so instead så kommer vi bring updates earlier, vilket är en stor förändring för alla oss som jobbar. Vi har sett uppmuntrande tecken, så vi är nu redo att ta ut det på banan. Och så är han lite så här hoppfull och så signar han ut med Ayu Komatsu. Ayao Komatsu heter han, eller så säger man Ayu Komatsu. Ja, det kommer från dem i alla fall.
Det är ju spännande nu, för att nu har vi ju Japans GP här den kommande helgen. Sen är det ju inte många dagar, även ungefär 2 veckor då, tills det är dags för Kinas GP i Shanghai. Och det är faktiskt årets första sprinthelg. Kort därefter är det dags för deltävlingen i Miami. Och den första helgen i maj när vi kör i sprinthelg är det väl i Miami också. Då brukar det ju komma lite mer uppdateringar. Men det är ju spännande att se om man kan flytta fram detta redan till Japan. Och sen är det en sprinthelg efter det där man också kan dra in rätt mycket poäng. Så det kanske kan hända en del, för det är ju fortfarande så att det är flera team som har en nolla längst bak på poängkontot.
Mm. Och framförallt så är ju Miami då, får väl se som Haas första hemmarace den här säsongen. Japan då, de har förlängt kontraktet till 2029, vet inte om vi har nämnt det, men det kommer raceas där vidare och det är till alla förares stora, stora glädje. Men nu tar vi oss då in i Sakura-säsongen och körsbärsblommen The Cherry Blossom. Och jag undrar om vi inte ska gå ut på en av mina favoritlåtar i J-pop-historien från ett band som heter Ikomonogakari, som har en låt som heter Sakura, och den är väldigt gullig och mysig. Har jag sagt det någon gång? Jag har en låt som jag tror, jag för mig det i alla fall, en låt som jag gjort till en japansk artist som heter Kana Nishino, som släppte ett album som heter Sakura I Love You. De har så mycket roliga titlar på musiken där borta i Japan. Den heter alltså Sakura I Love You frågetecken. Och då är det alltså Sakura som är den här cherry blossom, körsbärsblomssäsongen. Kul va?
Jättekul.
Lite Japan-info när vi tar oss ut. Vad säger du om att gå ut på låten Sakura av Ikomonogakari?
Jag tycker det låter helt underbart.
Ja, det gör vi det. Och så förväntar vi oss att du sjunger det där introt nästa vecka då. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Anna kommer tillbaka nästa vecka med en ny sång.
Nåja.
For some fucking Viking comeback.
Debris behind.
What is debris?
There's something strange with the engine.
And even you can't help with that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
We're here.